En liten flicka dyker ner i ett kaninhål, råkar i fritt fall, krymper och blir stor igen och träffar en massa konstiga varelser. En kanin, en hattmakare, en rågad kolmask, en dront och en falsk sköldpadda, för att bara nämna några. Då allt ser ut att gå över styr och flickan hamnat mitt i en kortbacke och en obegriplig rättegång där hon är ett viktigt vittne och där det ljudligt yrkas på dödsstraff, vaknar hon plötsligt till. Strax vaknar hon på riktigt. Historien handlar ju om Alice. Alice i Underlandet. Flickan som somnar en dag på en utflykt och blir huvudpersonen i en av världslitteraturens mest uppmärksammade böcker för barn. Fast Alice i Underlandet riktar sig nog inte bara till barn, utan kanske till var och en som har lust att leka. Det är en bok som tycks tala direkt och originellt till barnet, men berättelsen förutsätter ett visst intellektuellt intresse och förefaller därför också tala lite över huvudet på barnet. Alice är ju både huvudperson och åhörare. Och en viktig del av uppfattningen av denna märkliga saga är ju vetskapen om att hon fanns i verkligheten. Att storyn kom till som en spontan underhållning och att den först då den berättats muntligt skrevs ner och fick ett liv utanför aristokratfamiljen Liddell i 1800-talets England. Mannen som berättade historien om Alice kallar sig som författare Lewis Carroll och hette i sitt civila liv Charles Dodgson. Han var matematiklärare och hade vissa sociala handikapp, sägs det. Han umgicks helst med barn och de är flickor. Pojkar gillar han inte, sa han. Man brukar också uppge att han hade talfel, att han stammade och att det kanske var därför han tydde sig till dem som hade en mer saklig inställning till sådana saker. Men flickorna var nog också uppriktigt roade av att någon vuxen såg på dem som riktiga personer, värda att prata med och att leka med. Efter Alice i Underlandet som publicerades 1865 kom en efterföljare 1872, Alice i Spegellandet. I den får Alice tillträde till den andra världen genom att gå rakt igenom en spegel. Landet där bakom är bakvända landet, men strikt organiserat. Stommen i berättelsen är uppbyggd som ett parti schack. Berättelserna om Alice har blivit uppskattade inte i dyrkan, men inte så heltäckande folkkära som andra fantastiska berättelser för barn. Särskilt hos oss där skatten av nonsens och ramsor inte varit lika lättillgänglig som i den anglosaxiska världen har man inte hittat en självklar plats för berättelserna om Alice. Som barn tyckte jag inte att Alice var rolig. Det lilla jag tog del av tyckte jag var skrämmande. Men så var jag också uppfostrad med rimklassikern för finlandssvenska barn, den av Tove Jansson. Från mjölkbutiken klockan 5, ett litet mumintroll och så vidare och så vidare. Och där satt mumimamman alltid tryckt på sista sidan och hällde upp ett glas saft till dem som låtit mjölken surna och tappat bort sig i fantasilandet. I Alice i Underlandet fanns ingen mamma. Och en psykoanalytisk läsning av Alice har inte låtit oss glömma det. Allt som i berättelsen associerar till vuxen kvinna är hotfullt. Sista kapitlets spelkortsdrottning ropar till och med på stympning, på halshuggning. Men hon kan detroniseras, hon finns ju så att säga bara på pappret. Ett av huvudspåren i Alice i Underlandet är driften med uppfostran och pedagogik i det viktorianska samhället. Det är en ganska hisnande läsning, i synnerhet mot texter ur vår litterära samtid. Zacharias Topelius räknades ju som mycket med sin tid, ibland kanske också lite före, men hans idéer om hur en flicka ska vara är ganska konventionella. Hon ska vara empatisk och glad. Glad som sparven kvittrar, som det sägs i en av hans verser, med topelianskt, inte alltid så genomtänkt bildspråk. Lewis Carroll är knappast ens i jämförelse någon anarkist, men på sitt sätt väldigt emanciperad. Det må ha varit hans blyghet som gjorde att han mest umgicks med flickor på ungefär 10. Tack vare det kunde han via sina texter övertyga om att en flicka kan vara ett intressant subjekt. Det var då något nytt, och tanken har minsann tagit god tid på sig att slå rot. Men Carroll var också barn av sin tid, den viktorianska. fotograferingskonsten var riktigt inne då, och gärna hittar man kittlande motiv från livets skuggsida. Att fotografera tiggare eller prostituerade var inte alls ovanligt, och då människor lät fotografera sina barn kunde de klä av dem först. Och i retuscheringen målades vingar på barnryggarna för att de skulle te sig som älvor eller fjärilar. Sånt kunde hända i en tid då det var otänkbart att barn gick naturligt nakna på badstranden. Carol fotograferade ofta en poserande Alice, och på ett av de mest använda fotografierna låtsas hon vara en tiggarflicka med sönderriven klänning och bedjande blick. Skulle någon vän i familjen idag vilja fotografera våra barn på ett sådant sätt, skulle vi genast ringa till polisen, och fotografierna talar i våra ögon emot Carol. De objektiverar i sanning de flickor han så gärna ville sällskapa med. Så tycker vi nu. Men koncentrerar man sig på texten kan man i Alice i Underlandet leva sig in i berättarsituationen. En dåsig dag på en solig åstrand utanför Oxford. Det börjar som ett anspråkslöst struntprat och växer ut till en lek som är rolig på allvar. Där berättarens motpart är alldeles avgörande. Som vuxen läsare kan man i andanom höra kommentarer och näsvisa frågor från Alice. Inkast från någon annan vuxen som lyssnar med ett halvt öra. Och berättarens anförda ambition att bringa berättelsen till ett acceptabelt slut. Han har gett sig in i ett spel, och spelets karaktär är att man inte på förhand vet hur det ska sluta. Alice i Underlandet kom först till på en sorts hobbybasis, och Carol tänkte själv bidra med teckningar då tryckning blev aktuell. Förlaget ville ha en mer känd illustratör, och man valde John Tenniel, en känd skämttecknare. Det kan vara hans förtjänst att Alice inte har gått att gullifiera eller objektivera senare. På hans teckningar ler Alice sällan. Många tecknare har under åren fått uppdraget att illustrera nyupplagor. Åke Rundqvists svenska översättning har bilder av Tove Jansson. De är långt mjukare än originalet och mycket elegantare. Den märkliga krocketscenen där man använder en flamingo som klubba skildrar Tenniel med en viss aggressivitet, men Janssons 60-tals illustration får situationen att se ut som en omfamning. Några år senare har Salvador Dalí fått uppdraget, och från samma episod ser han ut att ha tagit fasta på själva smällen. Lika intressant är att ögna i olika översättningar. På svenska finns många: Nino och Arne Runeberg från 30-talet, Gösta Knutsson från 40-talet och Harry Lundin från 1977. Det är kanske när man bläddrar i de olika översättningarna och granskar de olika lösningarna som man inser vad Carols litterära insats också innebär. Att han relativiserar berättelsen, han visar med all önskvärd tydlighet hur mycket som kan vara möjligt då språket bidrar med verktyg och människor av kött och blod med det förutsättningslöst kommunikativa. I ansatsen tar han strax avstånd från de mer fyrkantiga och entydigt pedagogiska berättelserna. Alice börjar bli riktigt trött på att sitta bredvid sin syster på stranden och inte ha någonting att göra. Hon tittar ett par gånger i boken som hennes syster läste, men där fanns varken bilder eller prat. Och vad ska man med en bok till, tänkte Alice, om där varken finns prat eller bilder? Nej, då kan man hellre somna och drömma om ett kaninhål.